Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
I veckans avsnitt av podden Harrisons dramatiska historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna.
Och när nu Sverige ska moderniseras, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Man dömer honom för att vara en landsförrädare. Domstolen då, efter att då har verkligen alltså sågat hans försvarsargument jämst med fotknölarna, så konstaterar man att alltså Fredrik Salgård är en infödd svensk, född av svenska föräldrar, men som begivit sig i krigstjänst hos Sveriges fiender emot Sverige, som har gripts i gärningen då han som en fiende sig uppenbarligen berett och burit avog sköld och vapen mot sin rätta herre och fosterland. Och att man till och med konstaterar då i liksom slutklämmen i det här protokollet att det är ett märkligt prov av Guds rättvisa hämnd över honom. Att han kommit i deras händer emot vilka han som en trolös fört vapen.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Fredrik Salgård var bara ett barn när han flyttade från Bohuslän i Sverige till Norge, som tillhörde Danmark. Senare blev han officer i danska flottan. Hans svenska rötter skulle visa sig vara ödesdigra när han togs till fånga av svenskarna under det stora nordiska krigets sista bittra år. Den 18 september 1717 stod kaptenlöjtnant Fredrik Salgård inför den svenska generalkrigsrätten i Strömstad. Den danske officeren hade bara några dagar tidigare blivit tillfångatagen med sin besättning. Normalt fick officerare en ganska mild behandling, med i värsta fall några år i en svensk småstad. Men ödet ville annorlunda denna gång. Var Fredrik Salgård en landsförrädare som tagit sold i den danska flottan? När blev det egentligen ett brott att byta sida i krig? Olof Blomqvist är doktorand i historia vid Stockholms universitet. Välkommen!
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja, du var ju, det är länge sedan nu, men du var med, vad sa du, avsnitt 36?
Jag tror det var 36, eller kanske 37. Det är någonstans där i liksom mittersta 30-spannet.
Och det var så spännande här att prata med dig innan, för att då utgick vi lite från ditt avhandlingsämne som var krigsfångar under det stora nordiska kriget. Från den tiden vi träffades sist så har du i princip omformulerat ditt avhandlingsarbete, men...
Ja, det funkar ju ofta så att det är först när man kommit halvvägs, någonstans halvvägs in i processen, som man förstår vad det egentligen är man håller på med. Så nu har det liksom lite ändrat skepnad.
Jag tänker så här, att vi kanske redan nu kan lova lyssnarna att du kommer få vara med framöver här när du har kommit lite närmare och avslut på ditt avhandlingsarbete. För jag tycker det låter väldigt spännande. Det var väldigt spännande med det du började med, men det låter lika spännande det som det har slutat i. Men
vi håller lyssnarna på halster lite grann.
Vi håller lyssnarna på halster. Men du skrev en artikel här i Historisk tidskrift som jag blev väldigt fascinerad av, om en kaptenlöjtnant Fredrik Salgård som ställdes inför krigsrätt. Vi ska vänta lite med den historien till lite längre fram, men det var en väldigt fascinerande historia. Så det var, redan när jag läste den där för ganska länge sedan, så tänkte jag, det där vill jag göra en podd om.
Medan jag tänkte, jag ramlade över det där källmaterialet när jag letade efter andra grejer och tänkte att det där vill jag skriva en artikel om.
Okej, ja men bra. Men vad man ska säga, om vi ska ha någon slags sammanfattare vad det här avsnittet handlar om, så är det väl egentligen nationalism under stora nordiska kriget. Kan man säga så, tror du?
Ja, alltså det är nationell identitet, nationell tillhörighet.
För man kan inte prata om nationalism.
Nej, inte nationalism just. Alltså det här är ju väldigt snårigt, och det har ju skrivits liksom mer än en väldigt, väldigt tjock bok om det här. Men inom forskningen så försöker man ju man försöker göra, hålla isär kanske begreppen då, alltså nationalism som en, ska säga, en 1800-tals ideologi och vad man då kanske kan, snarare kan prata om någon nationell tillhörighet eller nationell samhörighet eller någonting sånt där.
Så att man kan inte prata om nationalism 1717?
Nej, det tror jag vi kan vara säga ganska definitivt att vi inte kan. För nationalism, med det så avser man ett, det är liksom per definition ett väldigt modernt fenomen. Alltså i grund och botten så förenklat kan man väl säga att nationalismens kärna är tanken på att kulturella och politiska gränser ska sammanfalla. Alltså det vill säga att föreställningen om att det finns ett folk, en nation som är svenskarna och svenskarna ska ha ett eget land. Alla svenskar ska vara en del av det här landet. Det är väl liksom så grundtanken i liksom 1800-talets nationalism. Och det, ja, man ska säga, har ju också då konnotationer till såna saker som politisk representation, att i den här landet Sverige så ska också då makten utgå från folket.
Från svenskarna,
ja. Och sen kan man definiera det på väldigt olika sätt, hur man tänker sig att det där faktiskt ska gå till. Jag menar, en diktator som Hitler, han menade ju definitivt att han var en talesperson för den tyska nationen. Så att det behöver inte nödvändigtvis betyda någon slags liksom parlamentarisk demokrati.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Nationalism förutsätter egentligen någon slags nästan ett industriellt samhälle.
Ja, eller? Åtminstone den del av forskningen som jag sluter mig till anser det.
Och sen om vi tittar, Sverige hade ju faktiskt besittningar ända in på 1800-talet där folk pratade tyska.
Precis, och det där och det är ju en sån jätteviktig pusselbit till att, alltså det, för jag tänker det är så svårt för oss idag att kanske liksom inse hur otroligt präglade vi är av att leva i nationalstater och att vi har gjort det i nästan 200 år. De här tidigmoderna staterna, alltså på 15, 16, 1700-tal, de var vad man inom forskningen kallar för alltså konglomeratstater. Alltså det vill säga att de bestod av massa olika pusselbitar som alla hade, ja, men olika relation till statsmakten. Olika privilegier, olika skyldigheter och så vidare. Inom det svenska den svenska stormakten till exempel då, precis som du säger, så fanns, ja men det fanns de svenska, vad man kanske kan kalla de svenska kärnprovinserna. Sen hade vi, ja men det var Skåne, Blekinge och Halland, de provinser som erövrades från Danmark, som hade ett lite annat statsrättligt förhållande till kronan.
Sen hade de hade inte samma statsrättsliga förhållande i 1717.
Det hade de inte. Ganska länge så var det ju till exempel så att bönder i Skåne fortsatte att vara livegna som de var i Danmark. Så att svenska godsherrar var väldigt måna om att skaffa sig gods i Skåne, för att man som godsherre hade mycket större rättigheter där gentemot sina bönder än man hade i till exempel Uppland eller liknande. Och sen har vi då såklart de baltiska och de tyska provinserna, som alla hade helt egna relationer med den svenska kronan. Också beroende på om de själva hade då anslutit sig till det svenska riket så att säga frivilligt, som ska vi säga Estland till exempel, eller om de hade erövrats i krig. Då hade de en mer liksom underordnad förhållande till kronan. Jag menar, ett sånt exempel på hur svårt det är att prata om nationell identitet på 1600-talet, 1600-1700-tal, är just det faktumet att de här arméerna som bekrigar varandra. Man måste ju komma ihåg att det är ju liksom inte nationellt och kulturellt homogena skapelser. Vilket också gör det väldigt svårt många gånger att prata om som krig mellan svenskar och danskar, eller krig mellan svenskar och ryssar. Arméerna samlar människor från en ganska stor del av Europa, och det här är ju då egentligen legosoldater på något sätt som slåss för betalning. Det ska vi komma ihåg, att liksom även Karl XII:s armé, som i, man ska säga, någon slags modern nationalromantisk föreställning består av liksom svenska bondpojkar, indelningsverket och allt sånt där, den består ju fortfarande till en ganska stor del av just värvade soldater.
Från nerifrån Europa? Då.
Ja, både då inhemsk värvning, men även då från Europa. Och jag tänkte som exempel på det här, så kan man ta just hur svårt det är att prata om nationell identitet, hur lika problem vi ställs inför då. Det kan jag ta från ett exempel från mitt avhandlingsarbete här, om med 42 danska krigsfångar som hamnar i Uppsala, kommer till Uppsala i juni 1710. Och när de kommer fram till staden så sker en mönstring. Det vill säga att man ställer upp soldaterna och räknar dem, pratar lite med dem, ställer lite frågor och fyller i ett liksom formulär man har fått från statsmakten. Och där en av de saker som staten är intresserad av är att veta, ja, men vilken nation tillhör de här soldaterna.
Var togs de någonstans?
De kommer från slaget vid Helsingborg 1710. Den danska, det är liksom sista danska försöket att ta tillbaka Skåne från Sverige. Så av de här då 42 nominellt danska fångarna så har vi 14 fångar från Sachsen, 6 från Norge, 5 från Lüneburgland, 2 från Hessen, 2 från Amsterdam, 2 från Hamburg, 2 från Preussen, 2 från Thüringen, 1 från Vogtland, 1 från Württemberg, 1 från Danzig, 1 från Brabant, det vill säga dagens Belgien, 1 från Frankrike, 1 från Brandenburg och 1 från Hildesheim. Det vill säga inte en enda soldat från det som vi idag kallar för Danmark.
Intressant.
Men som då ändå allihopa då går såklart och går under paraplybegreppet danska fångar, i och med att de är tagna i dansk tjänst, i dansk uniform.
Fanns det en svensk nationell identitet före 1800-talet då? Och vad bestod den så fall av?
Ja, alltså det är ju den stora och intressanta frågan här. Det är ganska otvetydigt att det fanns föreställningar om svenskhet. Ganska starka föreställningar om att man kunde vara en alltså det var viktigt att vara en svensk man.
Ja, inte en svensk kvinna.
Ja, alltså det om man tänker det liksom den politiska retoriken här, så både liksom kungen och inom liksom bondesamhället på tingen och sådär, så kan man prata om liksom vikten av att vara en svensk man och bete sig som en svensk man. Sen vad det betyder är mycket svårare att sätta fingret på.
Du pratade lite här om regionala identiteter. Var det skillnad att vara västgöt eller östgöt eller upplänning? Liksom, hur länge spelade det någon roll egentligen?
Ja, alltså det där är ju Det finns ganska intressant forskning på det där. Handlar ju då inte specifikt om Sverige, men det är en forskare som heter Peter Salins som har studerat ett gränsområde mellan Frankrike och Spanien som kallas Cerdanydalen. Som, ska vi se om jag kommer ihåg det här rätt, men under 1600-talets gång så erövras det här området av Frankrike från Spanien. Dalen delas mellan Frankrike och Spanien. Båda sidor av dalen befolkas av kataloner. Och han visar, Salins visar väldigt intressant här, alltså hur befolkningen på båda sidor om den här dalen använder den liksom nationella tillhörigheten och den regionala identiteten i olika kontexter. Alltså lite så här beroende på alltså vad det
när
är
det
man
passar,
vill. Ja, men när det passar och vad det är man vill liksom, vad det är man vill uppnå. Alltså att i vardagen när man handlar över gränsen och sådär, när man liksom träffar grannarna på andra sidan gränsen, ja, då är man kataloner allihopa. Medan om man plötsligt hamnar i konflikt med grannen på andra sidan gränsen, då är man väldigt noga på att påpeka, men jag är ju fransman.
Aha.
Och han är spanjor. Och särskilt om man ber om hjälp hos myndigheterna i Paris, då är man såklart väldigt noga med att påpeka att ja, men vi är ju fransmän.
Så det finns en praktisk, man kan använda den här identiteten.
Absolut.
På ett praktiskt sätt.
Absolut, och det är mycket det som kanske som forskningen då har alltså, också har tagit fasta vid, alltså hur det här man kallar alltså statsformeringsprocessen, alltså det faktum att bilda stater som också ska säga, får ett intresse av att försvara gränserna mot de som bor på andra sidan, att det också används av gränsbygdsborna själva i deras egna konflikter.
Och nu vet jag inte hur långt fram i tiden man hade de här gränsfreden också, där folk som bodde vid sidan om gränserna gjorde upp inbördes för att de skulle hjälpa varandra så i krig och så. Jag vet inte hur länge man höll på med sånt.
Nej, jag är inte jätteklar på det heller, men det är ju åtminstone
på 1600-talet
in på 1600-talet. Men jag ska säga, vad det gäller just så frågan om någon slags svensk nationell identitet, så det beror också väldigt mycket på det, var det är man tittar på något sätt.
Alltså vart i landet?
Nej, alltså, i vilket sammanhang kanske. Alltså att den kungliga propagandan använder ju sig såklart av en retorik om att man liksom måste, att man har en plikt mot fäderneslandet, man ska försvara fäderneslandet och så vidare. Och den propagandan den är starkt, kungacentrerad. Alltså det är ju då...
Det är snarare kungen man
Ja, men precis. Alltså det är ju då... Man har inte en plikt egentligen mot nationen. Mot ett folk, utan det är mot kungen. Det
är
en personlig relation mot kungen. Ja, det är ju också, up for debate. Men det är ju först i med... först i med egentligen upplysningen. Kanske Gustav III:s tid där även kungamakten börjar anpassa sig till liksom medborgartanken och att det finns ett någon slags folk som ska försvaras. Å andra sidan så har vi då kyrkans de kyrkliga predikningarna och så där, så vidare under krigen som det finns ganska spännande studier av det där att där är liksom svenskheten, där blir liksom svenskheten inte nödvändigtvis liksom trohet mot kungamakt, utan det är kanske snarare någon slags lidandets gemenskap.
Att, oj!
Ja, men det låter ju väldigt dramatiskt, men att det handlar liksom, men att det inte handlar om att krigen i liksom den kyrkliga propagandan, till exempel, det handlar inte om nödvändigtvis om liksom konflikter mellan svenskar och ryssar eller svenskar och danskar, utan där betonar man snarare vi syndiga svenskar som har ådragit oss Guds vrede och därför har drabbats av krig och pest och svält.
Men det här är en viktig del i att ändå skapa någon slags nationell identitet.
Man brukar tala om att nationell identitet just är, det är en föreställd gemenskap. Det är ett sånt nyckelbegrepp som myntats av en amerikansk sociolog som heter Benedict Anderson. Föreställningen om att
den existerar inte i verkligheten då?
Det gör den ju i den meningen att folk tror på det. Alltså det, just att den är föreställd handlar snarare om att jag som individ kan känna samhörighet med människor som jag aldrig någonsin har träffat och aldrig någonsin kommer att träffa. Men bara liksom på något sätt vetskapen om att de finns gör att jag känner att vi har någon slags... att vi är en del av en större gemenskap. Och det kan då uttryckas på olika sätt. Till exempel då i ett sånt här lidandets gemenskap. Eller för den delen att ja, men vi är alla undersåtar till samma kung.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
När man pratar om nationalism så pratar man ju om att man har ofta ska man ha en gemensam skapelsemyt. Men har vi verkligen det i Sverige? Är det Gustav Vasa eller?
Ja, alltså ja, på något slags politiskt plan.
Alltså i modern tid så definieras ju... Nej, men vi ska hålla oss på 1700-talet. Men jag menar, i modern tid så är ju definitivt Gustav Vasa någon slags skapelsemyt.
Ja, och jag tror på 1600-talet, så 1600-1700-talet så är det väl... jag vet inte just hur mycket betoning man nödvändigtvis lägger på liksom frihetskriget från Danmark... från Danmark, men att det kanske snarare jämfört med liksom reformationen, att det är då liksom...
Det är reformationen som är...
Ja, det är, åtminstone för gemene man så tror jag nog att det är på något sätt brytningen med den korrupta påvekyrkan och liksom försvaret av en ren svensk kyrka.
Vi har ju det här slagen vid Trastfälten från 1300-talet som är liksom grundläggande för den serbiska nationella identiteten. Och nu när man håller på att läsa irländsk historia, då är det ju många så här slaget vid Boyne och så här grejer. Men i Sverige, vi har väl inget slag direkt som definierar oss som nation? Även fast man skulle kunna säga att freden i Roskilde kanske skulle
ja,
kunna vara
det. Nej, alltså jag tror åtminstone om vi pratar alltså 1600-1700-tal här, så finns det inte något sånt enskild...
Eller krig?
Ja, det skulle vi i så fall då vara liksom frihetskriget mot Danmark, mot Kristian den andra.
Men det känns ju inte som att det är någonting vi håller på odlar sådär, håller levande.
Ja, alltså tänk, medeltidsdagarna i Visby reenaktar man det varje år, så att det är ju ganska levande skulle jag säga.
Ja.
Men just om vi återigen då talar liksom 1600-1700-tal så finns det ju... Och här igen, alltså jag tror man måste göra skillnad mellan sådana slags nationella föreställningar som elitfenomen och på liksom på marken
man har olika föreställningar, man är officer och adelsman,
alltså, åtminstone man har ju om inte annat liksom fått olika skolning här, alltså att det finns ju under 1600-talet och sen in under 1700-talet också så finns det ju en ganska stark den göticistiska rörelsen i Sverige som ju är ganska välkänd. Det är den här Olof Rudbecks Atlantica från 1677 som är ganska ökänt här med att Sverige är det sjunkna Atlantis.
Jaha, och, det är ju fantastiskt.
Det är en av mina favoritdetaljer är det faktum att Adam i paradiset, han var ju svensk. Med, om jag minns rätt här, den något, vad man kan säga, något krystade förklaringen att jo, men innan han träffade Eva så var han ju en sven. Det vill säga att han var ogift. Och det är då så att säga, beviset för att ja, men Sverige är någon slags det ursprungliga folket. Och just göticismen handlar väl kanske mer specifikt om den här föreställningen att Sverige var goternas urhem. Alltså det här erövra folket från...
Men det här trodde man väl på i allra högsta grad?
Ja, nej, men, och det var ju... Jag skulle säga det var ju internationellt vedertaget också, ganska hög grad. Alltså, och man pekade ju på sådana saker, som bevisföring till det här så pekade man på, men vi har ju väster och öster, Götland, Gotland, det måste ju hänga ihop med det. Och det var ju då, alltså även då vedertaget internationellt. Det finns, alltså under 1600-talet sen den här stormakten kommer igång ordentligt och man måste börja... Då odlar man ju den här göticismen väldigt, väldigt starkt, alltså från statsmaktens håll. Just för att på något sätt legitimera Sveriges maktställning i Europa. Man gör såna inventeringar av fornlämningar och hällristningar till exempel.
Det höll man på med på 1600-talet?
Ja, det höll man på, absolut, höll man på med på 1600-talet. Med syftet då att, alltså med det på något sätt uttalade syftet att man skulle bevisa den tidigare existensen av en svensk högkultur som skulle kunna då mäta sig med den romerska och det romerska och grekiska.
Det måste ju ha varit svårt.
Ja, det kräver ju liksom en del fantasi kan ja. Man ju säga. Men det här var ju uppenbarligen alltså det här, men ska säga, det här man ska inte bara se det här som rent liksom cyniskt maktspel, utan det var ju så alltså fanns ju människor som liksom genuint trodde på det här. Vad jag förstår så Rudbeck, han bara inte, även om han satt och fantiserade ganska fritt, så trodde han ju uppenbarligen på det.
Ja. Ja, men han var väl någonstans någon slags vetenskapligt skolad människa.
Ja, precis. Det beskrivs som, jag har sett på Wikipedia, det här beskrivs som universalgeni.
Just det. Det, det krävs ett universalgeni för att uppfinna att Sverige var Atlantis. Men du, det är väl kanske en ganska självklar fråga, men en officer vid den här tiden, 1717, den var då framförallt lojal mot kungen, inte mot nationen Sverige. Eller ja, absolut, svor absolut. Man någon slags ed eller någonting?
Ja, alltså man svär ju en personlig ed till kronan. Alltså, när man blir officer. När man blir officer.
Gjorde soldaterna det också?
Alltså, soldaterna gör ju också det. Men man anser att enskilda soldater och officerare har väldigt olika starka, man ska säga, krav på sig att visa lojalitet mot kungen. Det är, man får ju komma ihåg att det här är ju en tid när, alltså vad vi idag kan kalla legoknektsarméer, alltså det är värvade soldater som har ju liksom soldatyrket som ett jobb. Och det är ju väldigt vanligt under den här tiden att om man tillfångatar soldater så byter de helt enkelt sida. Och det är ganska accepterat av alla parter.
Man anses inte ha gjort sig skyldig till något allvarligt brott egentligen?
Nej, alltså inte om man kan argumentera för att jag gjorde det av nödtvång för att klara livhanken. Och det är ett argument som verkar hålla i ganska många fall. Om man verkligen liksom blir ansakad. Om man kan visa att jag gjorde mitt jobb som soldat, det kan ingen klandra mig för. Och sen när jag hamnade i fångenskap, ja, men för att inte svälta ihjäl, så gick jag över.
Det är därför din text här om kaptenlöjtnant Fredrik Salgård är så intressant.
Ja, alltså Fredrik Salgård, han är alltså en officer i danska flottan, kaptenlöjtnant i danska flottan som tillfångatas av svenskarna utanför Göteborg i september 1717. Och den 18 september så ställs han inför krigsrätt, inför då generalkrigsrätt kallas det, i Strömstad, för att man har uppdagat att han är svensk.
På vilket sätt är han svensk då?
Ja, det är det som hela den här rättegången kommer att handla om. att försöka fastställa, är Sahlgård svensk eller inte? Och om han är svensk, då ska han dömas som landsförrädare. Rättegången blir som en debatt mellan Sahlgård och domarna. Där Sahlgård menar att jag kan inte klassas som svensk. För att jag är visserligen född i Sverige, det erkänner han.
Man ska ju komma ihåg att han är väl född i Bohuslän?
Precis, han är född i Bohuslän, i Marstrand.
Marstrand som tillhörde Danmark, ja Norge ja, då, fast genom för... Danmark, fram till 1658 måste det ha varit.
Ja, precis. Så att det är ju bara liksom någon generation bort.
Så att när han föds så har Bohuslän egentligen bara varit svenskt i typ 40 år. Alltså.
Ja, någonting sånt. Sahlgård berättar då att jag kan omöjligt betraktas som svensk. För att jag är visserligen född i Sverige, i Marstrand. Men som barn så flyttade jag till Norge med min familj. Enligt konstens alla regler.
Ja, för hans mamma hon bodde på Marstrand. Och hade...
Precis. Så att hans mor, hon blev änka. Pappan hade dött. Och modern gifte om sig med en norrman som vid tiden var svensk soldat. Bara för att komplicera saken ytterligare. Men som sen flyttade tillbaka till Norge och då tog hela familjen med sig.
Jag kan tänka mig vid den här tiden, jag kan tänka mig att det kanske inte var ovanligt att man gifte sig över gränsen här just i Bohuslän, eller?
Nej, men precis. Alltså, precis som du säger, alltså, det är ju då bara en dryg generation sen Bohuslän överträddes till Sverige. Så att det måste ju fortfarande, finns ju fortfarande uppenbarligen ganska liksom, täta kontakter här emellan. Ja, men i alla fall då, och Sahlgård han var tonåring då vid tiden för den här flytten. Vill man säga, han var kanske...
Han var 12?
Ja, 11-12, ganska ung. Till saken hör ju då att han är inte hemma när modern och resten av familjen flyttar till Norge. Eftersom han är till sjöss, som skeppsgosse då på något fartyg. Och kommer tillbaka till Bohuslän, då har hela familjen flyttat. Men modern har då liksom fixat så att han kan följa efter. Och han, inför den här militärdomstolen så förklarar han att så jag kan omöjligt betraktas som svensk. För jag flyttade från Sverige redan som barn. Jag kunde inte ens svära trohetsed till svenska kronan.
Och därför, det måste man vara myndig för att göra.
Precis, det måste man vara myndig för att göra. Så att liksom, flytten är helt i sin ordning. Jag är inte bunden av ett trohetsband till Sverige. Och sen menar han också att efter att han flyttat till Norge så har han tvångsvärvats till danska armén.
Men det här tar man ingen hänsyn till egentligen?
Nej, och det intressanta här då är att den här krigsrätten alltså fullkomligt pulveriserar det här argumentet. För de menar att alltså det spelar ingen roll att du flyttade från Sverige som barn. Det spelar ingen roll att du inte svor en trohetsed. För du är fortfarande född i Sverige. Och det betyder att du är en svensk man som har en plikt att försvara fosterlandet.
Hur jackar det här in i liksom allmänna ideologi i den här tiden om hur man ser på det här med tillhörighet till nationen?
Ja, och det är den här frågan som fick mig att vilja skriva den här artikeln från första början. För att ur någon slags samtida perspektiv så är, man ska säga, krigsrättens ståndpunkt under den här rättegången är helt absurd. Den liksom i Europa vedertagna definitionen av den nationella tillhörigheten utgår just ifrån alltså tanken om undersåteskap och egentligen så här, precis det som Sahlgård själv talar om, alltså att man svär den juridiskt bindande lojaliteten mellan en undersåte och en furste baseras på den här eden. Och att ett barn kan inte svära en ed eftersom man måste
vara myndig.
Man måste vara myndig, man måste liksom förstå innebörden av vad man gör. Vi har ju liksom samma föreställning idag egentligen. Man var ju inte dummare då liksom. Men att den här krigsrätten då helt enkelt inte då bara, vad ska jag säga, presenterar en helt annan syn här på vad det innebär att vara svensk, utan helt liksom tar avstånd från den liksom etablerade, internationellt gångbara definitionen av vad som innebär att vara undersåte, att ha en plikt mot kronan.
För det finns ju liknande fall i Danmark, eller hur?
Ja, alltså det finns en sån jämförelse som jag har sett med det här fallet, är en svensk kapare som blir tillfångatagen av danska flottan då, och där det då uppdagas att han är född i Danmark. Och på samma sätt som Salgård menar han att jag flyttade från Danmark i unga år, jag har inte svurit någon ed till danska kronan och så vidare. Och i Danmark så accepterar man den här argumentationen.
Varför tror man kommer fram till att han har en landsförrädare då och ska avrättas egentligen? För det är ju det som blir straffet här.
Ja, precis. Jag kan kanske berätta till slut här. Att det hela slutar ju liksom i med förskräckelse att man dömer honom för att vara en landsförrädare. Jag kan läsa innantill här att domstolen då, efter att då har verkligen alltså sågat hans försvarsargument jämst med fotknölarna, så konstaterar man att alltså Fredrik Salgård är en infödd svensk, född av svenska föräldrar, men som begivit sig i krigstjänst hos Sveriges fiender emot Sverige och som har gripts i gärningen då han som en fiende sig uppenbarligen berett och burit avog sköld och vapen mot sin rätta herre och fosterland. Och att man till och med konstaterar då i liksom slutklämmen i det här protokollet att det är ett märkligt prov av Guds rättvisa hämnd över honom, att han kommit i deras händer emot vilka han som en trolös fört vapen.
Det är fantastiskt svenska, är det inte?
Det är fantastiskt svenska, det är, ja. det är mustigt här. Ja. Och vilket ju också liksom antyder på något sätt hur otroligt allvarligt man anser att det här är. Det tyder ju på något slags djupt rotad övertygelse om liksom vilket fruktansvärt brott den här Salgården har begått.
Samtidigt, det här är 1717. Det går inte bra för Sverige i det stora nordiska kriget vid den här tiden.
Nej.
Det har inte gått bra på ganska länge.
Nej, precis. Men det är väl en korta version av den berättelsen.
Ja. Kan det spela någon roll? Alltså, tror
jag. Ja, jag ska säga, det är ju så att kriget har då pågått redan i 17 år. Och som vi sagt tidigare, nästan 200 000 svenska och finska män stupar under loppet av det här kriget. Ja, under hela kriget.
Hur stor befolkning då?
Ja, det är en befolkning på kanske 1,5 miljoner.
Det måste ju ha varit brist på män ute i bygden.
Ja. Väldigt stor brist på män är det. Och så då, de svenska baltiska provinserna, de är ockuperade sedan länge. Helsingfors ockuperas av Ryssland 1713 och därefter så liksom faller hela Finland. Stralsund, det är liksom sista svenska liksom utposten i de tyska provinserna, faller i december 1715. Karl XII har precis, alltså i ett liksom på något sätt sista försök att vända kriget, så har Karl XII precis försökt invadera Norge men misslyckats när Salgård tar sig fånga här. Så att det är ju liksom ett otroligt ansträngt
militärt läge.
Kungen lever fortfarande, inte så mycket länge till. För man ska försöka göra en ny vända in i Norge strax. Så att det är ju liksom hela den militära och politiska situationen är ju katastrofal.
Men påverkar det domen, tror du? Eller?
Ja, jag tror definitivt att det påverkar domen. För att jag tycker mig se i det här rättsfallet hur det sker någon slags liksom förskjutning här i föreställningen i nationell identitet.
Vad tror du händer? Nu är han ju rätt ung, men om han hade varit lite äldre och blivit gripen 1709, vad hade hänt då, tror du?
Det där är ju såklart jättesvårt att spekulera kring. Men alltså jag
har han blivit avrättad då, tror du?
Jag vet inte. Alltså jag har hittat andra fall, eller ramlat över andra fall med alltså svenskar som tidigare i kriget har blivit ertappade i fiende uniform.
Både liksom, officerare och meniga?
Nej, det har ju då främst handlat om meniga soldater. Och det där spelar naturligtvis stor roll. Det är definitivt mycket allvarligare att vara officer. Och det tar den här krigsrätten också upp i själva rättegången. Att alltså det faktum att Salgård är officer, det bevisar, menar man, att han inte kan ha blivit tvångsvärvad i den danska armén.
Man kan inte bli officer tvångsmässigt?
Nej, det är i alla fall alltså en väldigt stark föreställning här. Att alltså har man blivit officer, då har man gjort ett aktivt ställningstagande i kriget. På ett helt annat sätt än vad man har gjort som enskild soldat. Så att det är ju såklart väldigt svårt att säga om han hade liksom blivit behandlad annorlunda tidigare under kriget än senare. Men vad som just är så intressant, återigen med den här rättegången, är just hur de här krigsrättsdomarna helt liksom vänder ryggen till vad som, i alla fall i tidigare forskning, har liksom betraktats som den liksom vedertagna definitionen av undersåteskap och nationell tillhörighet. Vilket också bara förstärks av att det finns liksom indikationer i källmaterialet på att från dansk sida så tycker man svenskarna är helt galna här.
Man tycker det, ja.
Ja, alltså att det... alltså dels Salgård själv då, alltså i själva rättegången, så antyds det liksom i hans försvar, i liksom hans... i hans försvarsplädering, så antyds det att han har liksom varit genuint rädd för att bli tillfångatagen av svenskarna.
Så att det kom inte så någon blick från klar himmel?
Nej, det verkar inte ha gjort det. Alltså att han verkar ha varit ganska medveten om att bli att tillfångatagen så kan det gå väldigt illa.
Hur kan han ha vetat det då?
Det verkar ha funnits någon slags föreställning. Det intrycket jag får är att det verkar ha funnits någon slags uppfattning från dansk sida om att det här är någonting som svenskarna har satt i system. Det här är inte en nedgångshändelse. Att alltså hittar man...
Det finns sannolikt fler fall, fast du har inte hittat
dem. Det kan möjligtvis göra det. Alltså ett av problemen här är att det här källmaterialet, de här krigsrättsdomarna, finns som regel inte bevarade. Det är liksom, man ska säga, de ursprungliga krigsrättsarkiven är, mig veterligen i alla fall, förlorade för just de här åren.
Men känner du till något annat fall där någon officer har blivit avrättad under samma anklagelseakt liksom? Under stora nordiska kriget?
Nej, inte i det här sammanhanget.
Men det låter ju inte orimligt att det kan ha hänt då, om han har känt den här fruktan.
Nej, precis. Och det finns också vad jag tycker är ett ganska talande vittnesmål. Det är en dansk 1700-talshistoriker, alltså en dansk historiker som skriver på 1770-talet, alltså ganska nära in på händelserna, och som återger den här historien om hur Salgård blir arresterad och avrättad. Och som bara liksom, vad ska jag säga, summerar hela historien med att, ja, alltså på svenskarnas vanliga sätt så tog man den här oskyldiga mannen och avrättade honom. Som om det är liksom en föreställning om att det här är någonting som svenskarna brukar göra.
Det finns ju andra intressanta övergrepp under det här kriget. Det är väl nere i, nu får du rätta detaljerna här, i Tyskland när man avrättar massa ryska krigs...
Ja, det är precis. Det är slaget vid Fraustadt 1706, ja.
Är det inte där den svenska officeren, han som leder, avrättar ett stort antal ryska krigsfångar?
Ja, precis. Det är alltså flera hundra, alltså för att det är 300 ryska krigsfångar som massakreras.
Och vad har de gjort sig skyldiga till? Egentligen?
Ja, det där råder ju delade meningar om. Alltså om det var så att man slog ihjäl dem för att de var ryssar. Eller om det var så att... den förklaring som... Man ska säga att de ansvariga själva ger för det där är att man avrättar ryssarna för att de har vänt sina kappor ut och in.
Ja, att de vill dölja att de är
ryssar.
Ja,
precis. Och det är det som man då tolkar, som man då ska ha tolkat den handlingen som. Att man har, att de här ryssarna har försökt, vad ska jag säga, maskera sig som saxiska tyska soldater. för att då på något sätt kanske komma lindrigare undan än om de hade varit ryssar.
Ja, men jag menar så att det är inte så att Fredrik Sahlgård är inte den första som blir utsatt för någon slags övergrepp här.
Nej, precis. Och sen så man ska väl liksom komma ihåg att såna här, alltså krig på liksom 1600-1700-talet, precis som krig idag, det är ju sällan liksom någon slags dans på en bal.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vad drar du för slutsatser egentligen av det här rättsfallet? Vad säger det om svensk nationell identitet?
Ja, alltså jag tror ju...
Eller är det bara ett freak, en extrem händelse det här? Eller går...
Ja, det är väldigt svårt att bedöma det i och med att jag bara har ett enda fall. Men som enskilt fall så tycker jag att det är intressant, för att det just då antyder att under kriget, alltså under på något sätt belastningen av de här krigsansträngningarna, så verkar det som att det sker en liksom förändring i synen på nationell identitet. Att egentligen så kraven blir mycket högre. För att man måste komma ihåg att alltså den stora skillnaden i de här två föreställningarna som förs fram under rättegången handlar om... Alltså det handlar ju i grund och botten om, alltså hur ska vi bedöma vem som är bunden av ett lojalitetsband till staten, till kronan, till kungen. Där Sahlgård menar, Sahlgård då uppbackad av den samtida, man ska säga, juridiska de samtida juridiska normerna, menar att den nationella tillhörigheten är en fråga om personligt val i slutändan. Alltså att det handlar om var man bosätter sig någonstans, vilken kung man svär sin trohet till, och föreställningen om att i och med att flytta så kan jag också byta nationell identitet.
Men det kan ju inte ha varit ovanligt att folk... Jag menar, det är klart att det är inte samma flyttmönster som idag, men jag menar... Det kan ju inte ha varit helt ovanligt att folk flyttade över gränserna.
Absolut inte. Och det där är ju en sån... Det är ett sånt vanligt missförstånd idag att tro att det tidigmoderna samhället, och alltså att det förmoderna samhället kan man säga, var statiskt. Att liksom människor levde, alltså föddes, levde och dog i samma bygd. Och det är klart att för vissa människor var det så.
Kanske för majoriteten till och med.
Ja,
eller inte ens,
nej, inte ens det. Alltså därför att det finns liksom en enorm liksom fysisk rörlighet i det här samhället. Rörelse liksom över gränser, och alltså särskilt då, ska säga, i längs de här liksom kustbygderna, med alltså både då genom handelskontakter och såklart då genom krig, att de här arméerna på 1600-1700-talet, det är ju liksom som, det är som hela städer som flyttar runt. Med liksom inte bara soldater utan också, det är ju kvinnor och barn och handlare och slaktare.
Ja, sen tänker jag på ett område jag hoppas ska kunna dyka ner i längre fram. Det är ju de här finnarna som invandrade till Sverige och bosatt sig i Värmland och i lite andra områden och sånt.
Ja, precis. Och vi har ju vallonerna som kommer in på, i Sverige på tidigt 1600-tal också.
Så det är inte så statiskt samhälle som man kan föreställa sig egentligen.
Nej, alltså det är ju klart att det är ju inte, det är ett samhälle som inte alls är lika rörligt som vårt samhälle. Men fortfarande väldigt mycket rörligare än någon slags schablonbild vi har av 1500-1600-talets samhälle. Så att Salgårds situation är ju liksom på inget sätt unik.
Kommer det efterföljare till Salgård längre fram? Har du någon koll på det?
Nej, det här är ju liksom, det här är så frågor som jag väldigt, väldigt gärna skulle vilja gräva ner mig mer i när jag äntligen är klar med avhandlingen.
Ja. Det här extremgrejen från 1717, när blir det mer eller mindre allmänt accepterat i det europeiska samhället? Jag tänker, när jag läste om Napoleonkrigen som är ju på 1800-talet, där får man ju en känsla av att officerare som slåss för olika länder, att det finns någon slags kollegialitet över gränserna där, att man ser varandra som yrkesbröder, inte utpräglat som fiender.
Liksom. Ja, nej, alltså det där är ju liksom ideal som lever vidare ganska länge, men det är väl liksom någonstans där kring just Napoleonkriget som de här föreställningarna börjar förändras ganska radikalt ändå.
Och det är då vi börjar få tanken om en nation också.
Ja. Precis. Ja, och det hänger ju samman liksom. Att mot Salgårds tanke om att den nationella tillhörigheten just är valbar i någon bemärkelse, att man kan flytta, man kan byta nationell identitet, mot det så ställs krigsrättens definition och en liksom sentida definition som ju istället menar att det är genom födsel som vi binds till nationen genom ett lojalitetsband.
Det låter som ett väldigt statiskt syn på samhället, måste man säga.
Ja, det är åtminstone, det är ju ett ideal i alla fall av att det här är liksom förhållanden som inte ska förändras. Och i just den här situationen 1717 så är ju det, man ska säga, för en statsmakt som verkligen går på knäna med att försöka driva det här kriget vidare och liksom försöka på något sätt bara liksom inte falla pladask, så är ju det är otroligt kraftfullt, man ska säga, ideologiskt vapen att kunna säga då att det här är liksom plikten mot fosterlandet, det är liksom ingenting som någon kan välja.
Det kan man inte välja bort.
Nej, utan alla människor, kanske mer specifikt då här, alla män, för det är de man vill ha in i militären, har en medfödd skyldighet att ställa upp i det här kriget och försvara fosterlandet. Och den som inte gör det, den skjuter vi.
Fredrik Salgård döms ju till döden. Och kungen fastställer, för det här läggs in för kungen.
Ja, precis. Dödsdomen går till kungen sen då för att ratificeras. Och kungen skriver under. Och då dömer man då Salgård till förlust av liv, ära och egendom. Vilket man då måste förklara att det är ju liksom egentligen det värsta straff man kan tänka sig. Betyder väl mer eller mindre stegel och hjul här. Men att Karl XII då, när han får domen i sin hand, konstaterar att han godkänner resonemanget, han godkänner liksom utfallet, men han benådar Salgård till att bli arkebuserad istället.
Mm. Så det var ren humanism?
Ja, liksom en hedervärd militär avrättning i alla fall.
Och vad innebar det vid den här tiden? Det var inte hängning då, det var halshuggning eller vad?
Nej, alltså det här blir då, det är ju arkebusering. Han ställs mot en vägg och skjuts.
Arkebusering är att skjutas?
Ja, precis. Och det här är också en sån detalj från hela det här fallet som jag själv tycker är så intressant, att jag ramlade över ett brev som en av de ansvariga krigsrättsdomarna skriver efter allt det här till en av sina kollegor i Stockholm. Och där han är så upprörd över det faktum att kungen benådade Salgård. Över att han nu liksom skulle få en hedervärd militär begravning fast han är liksom en sån förrädare, en sån ärelös
men
man.
Men någonstans så såg ju kungen mindre allvarligt på det här än vad krigsrätten gjorde då egentligen.
Ja, så kan man ju se det. Samtidigt så godkänner han ju allt det som krigsrätten har sagt. Så att det är på inget sätt så att han...
Men det är ju inte betydelselöst det här att han får en hedervärd avrättning istället.
Nej,
för...
Nej, absolut inte. För samtiden så är det ju uppenbarligen spelar det roll.
Finns det någon efterspel på det här sen eller något så?
Nej, alltså inte annat än att det uppenbarligen får viss... Alltså det väcker visst intresse från dansk sida. Alltså,
ja, de skriver ju om det här 50-60 år senare. Alltså.
Precis. Det finns också såna här skildringar av att Salgård hade en äldre bror som också var officer i danska flottan.
Hur gick det för honom?
Ja, han överlever visserligen kriget, så vet jag förstår. Men enligt en biografi som jag läst så höll han sig alltid på liksom behörigt avstånd från svenskarna. Och det kan man ju tänka sig att liksom lillebrors öde spelar viss roll där. Liksom oron för att själv hamna i samma situation.
Ja. Vad har vi lärt oss av det här då?
Vad vi kanske kan lära oss av det här fallet är just hur alltså krigens krav kan förändra synen på nationell tillhörighet. Särskilt alltså just i ett sånt här fall när alltså staten har ju på något sätt ett så starkt intresse av att just försöka liksom klämma ut den sista droppen försvarsvilja man kan. Mm.
Det här är ju en tid när folk är oerhört trötta på kriget.
Ja, absolut.
Ja. Olof Blomqvist, doktorand i historia vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom hit idag.
Tack så jättemycket.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.